Hej och välkomna tillbaka till Svettpodden. Jag heter Sandra Eriksson Mirkovic och jag är här i egenskap av läkare med specialintresse för hyperhidros eller överdriven svettning. Och jag tänkte presentera fortsättningen på förra gångens avsnitt. Vi var då alltså i Köpenhamn på svettkliniken där och träffade docent Carl Svartling som har arbetat med hyperhidros i flera decennier. Och det blev ett ganska långt avsnitt så vi valde att dela upp det på två. Så här får jag lov att bjuda på andra delen. Framförallt det här som vi sa med sjukvården, att det inte är så populärt och sådär. Men det som jag skulle önska, som sagt, om jag fick prata med någon ansvarig, jag sitter och dagdrömmer ibland så att jag ska prata med någon ansvarig, då skulle jag vilja säga till dem att jag förstår att ni inte kan lägga, att det finns en begränsning hur mycket av sjukvårdsresurserna som ni kan lägga på det här, och jag förstår att det finns gränser, det gör det inom alla diagnoser, men jag önskar att ni kunde göra en nationell plan för hur ska hyperhidrospatienter bemötas. Alltså att de ska fångas upp i primärvården, de ska remitteras till specialistnivå, de ska erbjudas behandling. Och sen får man sätta kriterier och sätta gränser och sådär, det får man göra. Men nu sker ju väldigt lite, det är väldigt godtyckligt vilken doktor du träffar, vilken hjälp du får och sådär. Och det, ja men det, om man tänker på andra diagnoser som har varit i skymundan länge, endometrios till exempel, har man gjort ett nationellt vårdprogram för nyligen, och det skulle man, alltså det finns väl nationella vårdprogram för hyperhidros, eller gör det Kalle?
Jo, det finns det, och de har ändrats lite till och från, men det finns det också.
Men praktiken tänker jag att det, även om det finns på papper, så finns det inte någon nationell plan för hur man ska handha de här patienterna, utan det, eller förutom att man ska inte behandla i många lägen då. Men
nej, men det finns ju nationella riktlinjer, och de tycker jag har inte varit med att ta fram dem, men det jag motsäger mig är att man exkluderar rätt många personer i dem, och att man gör skillnad på varifrån man svettas. Och de där riktlinjerna har ju förbättrats. Förut så fick ju inte barn vara med i de här. Man måste vara 18 år och sånt där. Men det har förbättrats. Men jag och de kriterierna att man måste börja äta inkontinensmedicin. Och om den funkar så ska man alltså stå på den kanske i 10, 15, 20 år. Det tycker jag är oetiskt. När du har en behandling som är lokal med temporära biverkningar, så tycker jag att det är fel. Och de där sakerna skulle jag, så att nya nationella riktlinjer där man välkomnar och tar hand om patienterna och gör det på ett rätt sätt. Där man utgår från patienten och inte efter pengarna. Och efter liksom, och att det utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, va? Att inte ge tabletter som inte är studerade i placebo-kontrollerade studier. Medan botulinumtoxin är ju det. Det skulle jag vilja. Och där håller jag med dig, Sandra. Ett nytag där.
Nej, men det är ju, alltså jag menar, just det här, det spelar inte så stor roll egentligen om det är just det, inkontinenstabletter eller vad det är. Man använder ju off-label, alltså mediciner som är framtagna för en sak till andra grejer många gånger, det gör vi, men jag håller med om det att man har inte studerat, vi vet ju om både kända och lite mindre kända bieffekter, och det finns inte så mycket studier på just den här patientgruppen och den här medicineringen, och det blir som ett, på ett sätt ett stort vetenskapligt, eller liksom det blir som ett försök på massa patienter ofrivilligt på ett sätt när man inte vet vad man får. Och det är vi väldigt försiktiga med vanligtvis, men här så har man inte varit det, och det är ju lite allvarligt tycker jag.
Ja, och jag skriver ofta ut de här medicinerna också, men då finns, för mig finns det då ett tydligt medicinskt skäl. Men när man sätter in de här tabletterna på en 15-åring som svettas från armhålorna, då är det inte ett medicinskt skäl utan då är det ett ekonomiskt skäl.
Mm.
Och det är en stor skillnad.
Mm.
Riktlinjer från våra specialister kan inte bygga på ekonomi. Ekonomi, det löser, det är ju något annat, det får man ta sen. Först måste man säga, så här tycker vi det ska vara. Så här vill vi bedriva cancersjukvård. Så här vill vi bedriva sjukvård av endometrios. Man kan inte utgå bara från att så här man kan inte utgå från att nu ska vi spara pengar. Och så sätter man in en behandling som inte är rimligt på en 15-åring.
Sen kan det ju vara så att man, nu blir det väldigt mycket prat om pengar här, men jag har ju lärt mig det under mina år som läkare, att hur lite jag vill prata om pengar så har det en stor roll, eftersom att vi har ändliga resurser. Och då tänker jag att jag tycker också det att jag tycker det är rimligt att man tar fram ett vårdprogram hur man önskar att det ska vara. Mm. Och sen om man känner att man inte har resurser att klara det, om man kommer fram till det att man kan inte, alla som skulle behöva botox kan inte få botox, eller alla som skulle behöva botox kan inte få botox så många gånger per år. Men jag tycker ändå att man måste göra en plan för hur det borde vara, så att man ser, och så får man komma så nära den som man känner att man klarar, men inte hålla på och låtsas, eller om man ska säga, att andra vägar är bättre att gå, om man säger så. Och det är inte bara botox egentligen jag pratar om, utan lokalbehandlingar i allmänhet och sådär, att man ser över alla behandlingsalternativ som finns för alla patienter, alltså som individer, och så får man se. Men
Så jag tycker nästan tvärtom, att det blir så himla mycket snack om pengar. Och att sjukvården måste förvisso få kosta pengar, och jag tycker att läkare måste framförallt se till att bota människor och lindra människors lidande. Det är deras primära uppgift. Och mycket av det där med kostnader, att allokera medel, som det heter så fint, när det kommer nya behandlingar, det måste man göra. Men ofta är det ju så att ju mer du beställer av en medicin, desto mer sjunker priset. Och sen så brukar det kunna lösa sig. Utan jag tror man ska snarare, när man jobbar med sjukvård, försöka, vad är det som är bäst för våra patienter? Än att alla inom sjukvården går runt och tänker på pengar. Det ska sparas och det ska tjänas och om vartannat. Men någonstans så tror jag att man ska ha fokus att mäta livskvaliteten och förbättringen av livskvaliteten. Gör vi någon skillnad? Vi mäter ju livskvaliteten på våra patienter före och efter. Och om man då har 15 innan och så 2 efteråt, och det gäller på hudkliniken också, vi mäter ju allt. Då får du ju en skillnad, då gör du ju skillnad. Och det är ju det vi ska göra som jobbar inom sjukvården. Vi ska göra skillnad. Sen när det är pengar, det får faktiskt någon annan tänka på också. Men just nu tycker jag alla går runt och pratar pengar. Men det och ändå så ligger nästan, den totala kostnaden ligger nästan alltid som en rak sträck på 10% av BNP. Jag vet inte hur det är de sista 2-3 åren, men när jag har tittat tillbaka så ligger nästan alltid på 10% av BNP. Alla säger, oj nu har det gått upp, oj nu konsumerar vi mer och så vidare, men om man tittar på relationen BNP så är det inte det. Jag kan inte säga hur det var de 2-3 sista åren. Men annars är det ju ingen skillnad. Det ligger alltid på 10%. USA ligger på 16, England på 11. Så att gör en bra sjukvård. Bra för alla möjliga.
Ja, vi kan ju säga att oavsett, vi är ju ganska överens om att det inte fungerar på ett bra sätt nu. När det resulterar i den här ventilen då, som vi säger, att,
nej,
att
en stor, med hybridros, ja, nej, det
att en
håller
stor
med
andel av patienterna vänder sig mot Köpenhamn, det är ju, det då har man ju misslyckats. Vad sa du,
Emily? Och det är inte ens alla som kan få.
Nej.
Nej, men det är naturligtvis ett misslyckande för hudsjukvården och landstingen, att de inte kan ta hand om sina egna patienter, utan att de är tvungna att ta ledigt från jobbet och flyga eller vad det nu är.
Mm.
Ta tåg kanske i bästa fall. Mm. Ner hit.
Mm.
Det är ett misslyckande.
Ja.
Och det måste man ju adressera dem.
Mm.
Absolut. Så vi har fått in lite frågor från lyssnare som de vill ställa till dig, Kalle.
Precis.
Mm.
Nu ska vi börja med första frågan här då.
Mm.
Är man säker på att hyperhidros är ärftligt? Jag har frågat runt och vad jag vet har jag ingen i släkten med liknande besvär.
Det finns det finns studier som visar på att det här är en ärftlig sjukdom. Däremot har man inte kunnat hitta exakt vilken gen det är. Och det är inte så att det är en gen, utan det är säkert flera, eller det är flera olika gener som gör att man svettas lätt. Men att ärftlighet är det helt klart. Men vilka gener det är, det återstår att studera.
Mm.
Och för att man ska veta det, då måste man ju samla in ofta blodprover från familjer som har ärftlighet och de som inte har det också i de här familjerna.
Mm.
Man målar upp ett släktträd helt enkelt. Och gör man det, får man in tillräckligt många familjer, då kommer man kunna hitta en och annan gen. Och så. Och det är säkert många gener.
Mm.
Kanske 10-tal, 20-tal, jag vet inte.
Mm.
Vi har diskuterat att göra det. Vi har ju ett väldigt bra samarbete med Niklas Dahl som är professor i klinisk genetik på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Mm.
Och där diskuterar vi att göra sådana studier. Men det kräver en hel del jobb.
Ja.
Men vi har diskuterat det.
Mm. Ja, det skulle vara intressant. Mm. Ja, verkligen.
Ska jag ta nästa fråga?
Ja.
Mm. Åt vilket håll går forskningen? Det vill säga, finns det några nya metoder eller behandlingar på ingång? Man har pratat om något protein som patienter skulle kunna minska intaget av för att i sin tur minska sina svettningar. Och så står det inom parentes forskning av Niklas Dahl.
Ja, där kom Niklas Dahl fram.
Ja. Mm.
Man kan säga, det är lite lustigt det där med Uppsala, för mycket kommer från Uppsala och ingen vet vad den andra gör. Jag kommer ihåg de första, det fanns ett lokalbehandlingsmedel, ofta tror jag de som har hyperhidros känner till aluminiumklorid eller Absolut Torr.
Mm.
Men det finns en annan sån substans som man hade på fötterna som heter glutaraldehyd, och det var min gamle professor, han finns inte längre, Lennart Julin, som kom på den metoden.
Mm.
Och sen fanns det en plastikkirurg i Uppsala som gjorde de första operationerna när man liksom tog bort svettkörtlarna i armhålorna.
Mm.
Det var också en metod från Uppsala. Och sen kom då Hans Naver och Sten Magnus Aquilonius som var tidiga med botulinumtoxin.
Mm.
Och nu är det då Niklas Dahl då som har gjort en jättefin forskning med Jocke Klar, som båda jobbar på klinisk genetik i Uppsala. Och de har vi ett nära samarbete med. Vi jobbar tillsammans.
Okay.
Och de har studerat, det är ju, man har tittat bakvägen via de som inte kan svettas.
Mm.
Det vill säga, det finns fem pojkar i Pakistan som via kusingifte har fått någon typ av inavel och mutationer som har gjort att de kan faktiskt inte svettas.
Inte alls då?
Inte alls. Och det innebär att de, när de bor där i Pakistan, så kan det, som ni vet, bli väldigt varmt.
Mm.
Och det innebär att de får gå ner och sätta sig med våta lakan på sig. Och, som någon typ av konstgjord svett, annars får de värmeslag.
Inomhus i någon källare?
Ja, precis. Niklas var ju där och mätte temperaturen på dem när de gick ut i 35 graders värme och sånt där. Och tittade på kontrollpersoner. Då såg man ju först öka ju hudtemperaturen hos de här pojkarna. Och sen så fick de ju feber. Och då avbröt man försöket. För annars kan man få värmeslag. Så svettens funktion är ju bland annat att kyla kroppen.
Mm.
Och det han gjorde då, det var ju just den här släktträdet som vi säger, pedigrin. Och där kunde han också se då på de här pojkarna att de hade mutation i en viktig del inne i svettkörteln.
Mm, okay.
Och det som var lite bra med det, förlåt, det var inget bra alls med det. Nej. Inte för de fem pojkarna, men det var absolut inget bra, förlåt
nej,
mig.
Nej.
Men det som var lite bra för dem, det var att den där mutationen verkar som den satt bara i svettkörtlarna.
Okay.
Ibland är man ju rädd att man får något som heter syndrom, att den där mutationen faktiskt sitter i andra cellslag också.
Mm. Gör andra skador?
Eller? Ja, gör andra skador. Men de här pojkarna har inga syndrom. De har ingenting från hjärta, lungor och hjärna och sånt där.
De bara svettkörtlar?
Ja. Mm. I alla fall än så länge. Och de är 15 till 30 år. 15.
Vad tänker man sig att man gör med den informationen då?
Jo, då har man gjort så att först då har han och Joakim kunnat se vilken gen det är.
Mm.
Och kan man genen, för att alla gener de kodar ju för någonting. Ofta någonting som vi behöver, protein och olika saker som vi behöver. Och den där genen, den är ju som ett bibliotek. Och den måste läsas av som ett recept. Och då kallas det för RNA.
Mm.
Och RNA, det går ut i cellens cytoplasma som det heter. Och där ligger då ribosomer, små apparater som gör protein.
Mm.
Så man sätter in receptet i ribosomen och så börjar man, har man protein på det andra sättet, så gör man proteiner.
Mm.
Och vad han vet alltså genen, alltså DNA.
Mm.
Då kan man lista ut RNA. Det är liksom receptet. Då är det lätt att göra det. Så det är helt otroligt. Vi kan ju varenda DNA, varenda gen kan vi hos människan nu för tiden. Och då kan du också RNA. Och kan du RNA, ja, då kan du proteinet.
Mm.
Och det de gjorde då, det är ju att de gjorde då ett syntetiskt interfererande RNA. Det innebär att när kroppens RNA kommer här och ska göra det här jätteviktiga proteinet, om du inte har det proteinet kan du inte svettas. Då kan man göra ett motsvarande spegelvänt RNA som tar bort det där
från patienten. Man stoppar in ett eget recept.
Ja, man stoppar in ett eget recept och då får du bort den där RNA. Och då kanske du i armhålan inte kan till exempel göra det här proteinet som är jätteviktigt för svett. Nej, och då börjar man likna pakistanpojkarna i armhålan eller pakistanpojkarna i handen och så vidare.
Bara precis på det området, ja, där man har gjort den här förändringen.
Och det de gjorde då, Niklas och Jocke, de gjorde så att de tog det här antidoten, kan man säga, anti-RNA, och sprutade in på sig själva, eller de sprutade inte in, de förde in det med något som heter jontofores, men de förde in det i alla fall i svettcellerna. Och då såg man att när man sedan mätte svetten så var det en sänkning med 60%. Alltså en rejäl sänkning.
Okay.
Och det där har publicerats.
Mm.
Och det är ju någonting som gav oss och framförallt dem en stort hopp om att kunna hitta någon möjlighet att göra kanske en salva av det här antidoten eller siRNA som det heter.
Ja.
Och det är något som kallas för genterapi. Och sånt kan du bara göra om du har mutation i en gen. Och det var det hos de här pojkarna. Och det blir jättespännande. De har gjort försök nu på djur eller på möss för att se att mössen tål och så vidare.
Mm.
Men man måste också göra det på något som liknar människa lite mer. Ett annat djursort då, för att kunna testa. Så där är studierna just nu. Och jag hoppas att det skulle kunna vara någonting som kan hjälpa patienter.
Mm.
Jätteintressant. Verkligen. Ja, helt otroligt.
Vad heter det? Mm. Om vi tittar på delfrågorna i den här frågan så står det, finns några nya metoder och behandlingar på en gång. Om man bortser från den här Finns det något annat som har kommit eller är på gång den här sista tiden?
Det är ju det vi kallar för Miradry. Och Miradry är en typ av mikrovågor. Mm. Det är lite som en mikrovågsugn. Där man lägger mikrovågorna på en... man lägger på en nivå där svettkörtlarna ligger i huden.
Mm.
Svettkörtlarna ligger precis... man har ju tre hudlager. Överhud, läderhud och underhudsfett.
Mm.
Och de här svettkörtlarna ligger precis på gränsen mellan läderhud och underhudsfett. Och då lägger man... då har, den här metoden kommer från USA.
Mm.
Den kommer inte från Uppsala den här gången.
Nej.
Nej, men de kommer från USA. Mm. Och där har man då... en apparat som då har utvecklats att de lägger den här mikrovågsvärmen som går upp till 70 grader Celsius nästan under 15 sekunder och sånt där på den här nivån. Och då kokar de här körtlarna, kan man säga. De förstörs termiskt. Och en del hårsäckar ligger på den nivån också som också försvinner.
Mm.
En del hårsäckar ligger lite djupare också. Mm. Och då måste man ha en annan apparatur för det.
Mm.
Men så gör man nu. Och den är ju godkänd av myndigheterna i USA. Eller FDA som heter. Och de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Så det är en godkänd metod.
Ja.
Och precis som botulinumtoxin.
För armhålen än så länge.
För armhålor. Och, nu så, och det som är intressant är om man kan hitta något liknande för andra områden.
Ja, det
är det. Ja. Ja, så att jag tycker ändå att det är lite på gång här. Mm. Vi är delaktiga i en sak och jag hoppas att det går jättebra för dem i USA så att vi kan fortsätta hjälpa. Vi behöver många verktyg.
Det låter hoppfullt. Jag tänkte på... det kanske var det vi berörde nu, men den här personen som har skrivit den här frågan skriver ju också något protein som patienter skulle kunna minska intaget av, men det är nog en missuppfattning, eller?
Ja, alltså jag tror, nu återkopplar vi till forskningen med Niklas Dahl här. Det är alltså inte proteinet vi minskar, utan vi minskar RNA. Alltså det här receptet. Så när receptet kommer till den här proteinfabriken och gör det här livsnödvändiga proteinet för att kunna svettas, det är det receptet vi får bort. Och det gör man inte via mat och sånt.
Nej.
Det tror vi inte att vi gör via mat.
Det är inte protein i den bemärkelsen vad man äter, utan det är
i kropp.
Protein som är aktiva, inte i kropp. Ja, precis.
Ja, jätteintressant verkligen. Men det känns ju hoppfullt att det är så. Att det är
fler lite på gång, ja.
Ja, verkligen.
Hade vi några fler frågor?
Ja, vi har ju en fråga som Carolina har ställt då. Och det är, hon skriver här, hon är lite osäker på om det passar i programmet. Men hon har grubblat mycket över det här då. Så skriver hon så här: jag tror det är så att mörkhyade personer har sina endokrina körtlar utspridda över kroppen, medan ljushyade har sina koncentrerat till armhålor, ljumskar med mer. Vi svettas på olika sätt, evolutionellt logiskt, med tanke på olika klimat. Men om detta stämmer, hur blir det till exempel för mina barn som är blandbarn? Vad har dessa stora, var hamnar deras svettområden? Min dotter börjar nämligen visa tecken på handsvett. Och jag vill veta så mycket som möjligt för att kunna hjälpa henne. Om det skulle behövas.
Mm. Då kan man säga så här att vi har två olika typer av svettkörtlar. Mm. Och... den ena är den som gör koksalt och vatten. Vatten och koksalt, det är den vanliga sätten. Det är den man ser.
Mm.
Men sen finns det ju i armhålor och ljumskar och i de regionerna. Det kan spridas lite grann ut på bröst och lite på rumpa och så.
Mm.
En annan typ av svettkörtel som heter apokrin. Och den gör ingen mängd svett, utan den gör helt enkelt bara lite... nästan som tall, lite oljigt sådär. Den syns inte. Den ger inte upphov till hyperhidros.
Nej.
Den innehåller då väldigt mycket mer energi. Och när den bryts ner, då kan man få olika typer av nedbrytningsprodukter. Och de nedbrytningsprodukterna, de luktar helt olika.
Okay.
Och vilken nedbrytningsprodukt du får bestämmer din lukt. En del har tur och får sånt som faktiskt luktar helt okej, till och med bra. Fenoler kan lukta mandel till exempel. Jag var med i ett barnprogram om det som var väldigt roligt. En programledare har alltid fått höra att den luktar mandel och det stämde alldeles utmärkt. En del har otur och får nedbrytningsprodukter som är kanske sulfatliknande och luktar illa. Och vad som avgör det här, det är bakteriefloran som du har på huden. Kanske också svamp och sånt, vi är ju fulla av det. Och lite grann hur svetten är komponerad. Det avgör det. Att de körtlarna skulle vara annorlunda distribuerade på svarta känner jag inte till.
Nej. Utan, ingen skillnad.
Inte det, nej. Och när det gäller de andra vanliga, det som hon egentligen funderar på, det är sitt barn med handsvett. De ekrina körtlarna, de finns ju utspritt på samma sätt. Jag tror inte att det är någon skillnad mellan etnicitet. Inte vad jag har kunnat se i alla fall.
Nej.
Sen är det en sak att när man har barn som man är orolig för, så är det min erfarenhet att mammor och pappor som själv har lidit av hyperhidros, de söker ofta lite tidigt. Av omtanke att de ska inte få det som jag hade det.
Kanske med 3-åring eller?
Ja, man kan komma vid 4-5 års ålder när barnen liksom inte riktigt kanske bryr sig så mycket. Samtidigt så tycker jag att det är snarare bättre än tvärtom. För de som inte har haft hyperhidros, de tänker inte så mycket på det. Och då kanske barnen kommer en gång till pappa eller mamma och säger att jag tycker det är pinsamt att svettas. Och då säger jag, men det där är en tonårsgrej, det går över. Och då kan det vara så att de aldrig mer kommer tillbaka och ställer en fråga mer.
Och så för går det ändå inte över.
Det går inte över.
Inte ta upp det igen, så att säga.
Och oftast när man får föräldrar med barn, då brukar jag säga som så att det är viktigt att man, om man gör det och man talat om de svettas mycket och så, att om det är ett problem så skulle du bara säga till, för då finns det hjälp att få.
Ja,
för då säger barn, ja, om de upplever det, och då säger de till när tiden är mogen. Och ofta är det någon liten grej, eller inte en liten grej, det är en stor grej, men det är ofta ett till, ofta kan patienter med hyperhidros nämna att där hände det, att jag tyckte det var jobbigt. Det var vid det tillfället. Det var där det började. Och det är ofta någon som säger någonting, eller att man själv upplever att det ballade ur, att man svettade så mycket. Eller att någon säger något. Och sen sitter det fast. Och sen sitter det fast oftast nästan hela livet, att man tycker det är jobbigt. Men när man väl får bra behandling, då kommer man lättare ur garderoben. För det här är samma starka mekanismer. Det är verkligen att komma ur garderoben. Det är det, så.
Ja, precis.
Det är ju bra information till föräldrar som är oroliga där ute.
Precis.
Sen så har vi en sista fråga. Någon som har upplevt att man har domnat bort efter botox, en lätt stickande känsla, är det vanligt?
Ja, man kan säga så här att botox påverkar, och botox, då menar botulinumtoxin, både A och B och lite olika preparat, botox är ett produktnamn egentligen. Så kan man säga att de påverkar muskler framförallt, att man kan känna sig försvagad i muskulaturen och så. Man kan bli tung i pannan och ögonbrynen är svåra att lyfta eller någonting sånt. Och det påverkar också en del körtlar. Man kan bli torr i munnen, saliv till exempel, torr i ögonen. Man kan också bli påverkad att man inte svettas, och det är det som är så positivt. Men sen är det då, det påverkar inte egentligen känselnerver. Så domnad kan vara, om den här frågeställaren har behandlat händerna, så kan det vara en domningskänsla, att man blir svag i pincettgreppet. Så fast man uttrycker som domnad. för mig domnade en sensorisk, att man har mindre känsel.
Mm.
När det handlar om det, då är det ofta att kanske när man behandlar till exempel med botulinumtoxin, så är det ofta med nålar, man sticker. Mm. Och då kan man ibland sticka, om man sticker mellan fingrarna kan man komma åt lite grann en nerv eller något. Eller att man får en liten blödning som trycker på nerv. Och då kan det domna. Det är ofta så det brukar vara.
Ja, för jag brukar nog inte, jag behandlas ju också med botox och så. Men jag har nog inte känt av att det har domnat bort. Men just det här pisettgreppet har försämrats då.
Ja, du får en övergående muskelsvaghet.
Ja.
Men inte så, men det händer att man får just den där känslan av att nedsatt känsel under en begränsad period.
Mm. Mm. Och ja, det beror, försvinner ju efter.
Det försvinner.
Mm, ungefär.
Mm. Ja, men det var ju bra. Just det. Då har vi pratat ganska länge här idag om
hyperhidros.
Ja,
ja. Det var frågorna i alla fall som vi har fått in.
Ja, precis.
Till dagens avsnitt.
Är det någonting som du vill tillägga, Kalle, som du tycker är viktigt att få fram eller som du tänker på?
Nej, men jag tror vi har varit inne på det, och det viktiga är ju liksom att fokusera på den här patientgruppen. Att kunna liksom förstå patienterna bättre.
Ja.
Och hur det är att ha den här sjukdomen. Det är väl det som, och det tar tid. Jag tror fortfarande inte jag riktigt fattar. För jag har ju aldrig haft det.
Du gör ju ett väldigt bra jobb. Och vi är jätteglada att du ville vara med i våran podd.
Ja, tack verkligen. För att jag fick vara med.
Tack så mycket. Och ja, har ni fler frågor som ni vill ställa mig och Sandra eller... Ja, till kommande avsnitt så har vi ju en mailadress.
Ja, svettpodden med 2D at gmail.com.
Precis, och då kan ni maila oss och ni får jättegärna vara anonyma där, så behöver vi ju inte
säga vem det är som har skickat in frågan.
Precis, så det går jättebra. Och sen har vi ju Instagramkonto också.
Ja.
Om man vill följa oss, och där lägger vi upp lite vardags tips som jag lägger ut. Hur man hanterar hyperhidros i vardagen och lite så som jag har kommit fram till. Som jag känner passar, funkar för mig.
Superbra.
Dela med mig lite.
Just det.
Och även du, Sandra, att du också kommer lägga ut lite små tips eller vad det kan vara. Som absolut, handlar om svett och hyperhidros.
Varva lite där framöver.
Precis. Ja, men om inte vi har något mer så kanske vi ska runda av för idag.
Ja, jag tror att det börjar bli dags.
Vad känner du, Kalle? Känner du dig nöjd?
Jag är mycket nöjd.
Ja, skönt att höra.
Känns tryggt.
Verkligen. Ja, men vi är jättenöjda i alla fall.
Verkligen.
Mm. Tusen tack.
Tack så mycket.
Tack. Ha det bra.
Ha det så bra, och tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack, hej då.
Tack, hej då.
Hej.